Det är underbart att få komma hit till Vårgårda på nytt. Jag har ju varit här för ett antal år sedan. Ulf, kommer du ihåg vilket år det var? Det var några år sedan. Men nu är vi här igen och så har vi ju haft dessutom en stor kyrkokonferens här som är ju väldigt fina minnen som jag har från det. Jag heter Christer Delander och jag jobbar som samordnare för Afrika inom Ekumeniakyrkan. Och fram till nyår jobbar jag även som samordnare en del av min tid för mänskliga rättigheter. Men vi blir alla äldre och så även jag. Och jag fyllde 65 förra året så jag trappar ner från 100% till 60 nu efter nyår. Eller från den 1 februari egentligen. Och då behåller jag Afrika-biten. Den andra får andra ta ansvar för, även om att jag brinner väldigt mycket för mänskliga rättigheter. Afrika brinner jag också väldigt mycket för. Och den 1 februari ska jag åka tillbaka till Brazzaville igen. Varje år i början av februari så har vi stora och viktiga möten just i Kongo-Brazzaville. Dels har vi en gemensam biståndsorganisation, Evangeliska kyrkan, vi i Sverige och i Norge, som vi har årsmöte för varje februari. Dessutom så har vi möte, trepartssamtal med Evangeliska kyrkan i Kongo om vårt samarbete, hur vi kan stärka det och utmaningar som vi möter. Jag kommer återkomma lite grann till det senare. Så därför kommer jag åka 1 februari och vara nästan 2 veckor där nere. Texten eller temat för predikan är just det som står här, världens utmaning och utmaning Kongo. Världens utmaning har ju dubbel betydelse. Dels kan det vara det här är världens utmaning som vi ges från Gud till oss, som han vill att vi ska säga ja till, som kan förvandla våra liv, påverka det där vi, så att vi med våra liv påverkar andra och den värld vi lever i. Men det är också världens utmaning. Det som händer ute i vår värld idag utmanar oss, dig och mig, som enskilda, som länder, som församlingar. Och hur möter vi den utmaningen? Hur möter Guds mission den utmaningen? Så det är dubbelt. Och så kommer vi titta lite extra just på situationen i Kongo under den här gudstjänsten. Vi gjorde det även igår kväll när vi träffades här på missionskväll. Vi ska läsa en text från Matteus evangeliets 9:e kapitel, verserna 35-38, där Jesus mötte världens utmaning. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna och förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. För några år sedan när jag var på besök i Kongo Brazzaville så träffade jag en pastor. Han var pastor i Mindoli, en stor församling i Polregionen. Det var mitt under det brinnande kriget som började senast 2016 och höll på till början av 2018. Han berättade för mig att i Mindoli kunde man fortfarande träffas till gudstjänst. Men i församlingar runt omkring hade man inte längre gudstjänst. Evangelisterna, pastorerna hade flytt. Det var konflikt mellan rebeller, ninja-rebellerna med ledaren Pastor Ntumi. Han kallar sig Pastor Ntumi. Han är inte pastor, han är son till en pastor i evangeliska kyrkan. Så han kallar sig Pastor Ntumi. Är rebellledare, har mobiliserat unga män framförallt som rebeller mot presidenten. Och presidenten är inte den snällaste i världen heller. Och det blev konflikt. Så att armén var inte speciellt positiva till de som bodde i Polregionen, för där gömde sig rebellerna. Så vad de gjorde att de sände helikoptrar till området och bombade byarna från helikoptrar. Han berättade att byarna hade blivit tomma. Folk hade flytt. 137 000 människor lämnade området på grund av den här konflikten och kriget. Tack och lov blev det fredsfördrag. Och 2018 också i början så tog man även bort polisarresteringsorden för pastor Tommy, vilket gjorde att det har lugnat ner sig. Men det är en fruktansvärd situation fortfarande. Jag träffade pastorn där. Sen i början av 2018, i februari när vi var där, så reste jag med några flera ut till Polregionen och tittade på och besökte en del av byarna. Jag träffade en hövding i en by där på vägen mot Kinkala. Det var helt trasigt. Byggnationerna var förstörda. Folk hade med lite korrigerat pråt byggt upp några skjul där de bodde i. Och FN hade gett några tält som man kunde bo i. Men jag träffade byhövdingen. Han berättade. Han hade stått där. Och då kom det en helikopter över hans by. Och han viftade. Sluta. Och helikoptern lämnade och släppte bomben på en annan by. De bombade inte hans by. Men armén gick in, förstörde hus och gjorde att byn blev helt ödelagd. Nu var folket på väg tillbaka och skulle försöka hitta ett liv på nytt. När man möter dessa människor så berörs man. Världens utmaning. Skolorna hade inte längre tak på sig. Därför soldaterna hade snott plåten för att sälja. Så det var öppet. Men ändå var det någon lärare som kom tillbaks. Hade samlat elever och hade undervisning. Mitt i den svåra situationen. Man berörs när man möter detta. Precis som Jesus berördes här. Jag tänker också på situationen, det vi pratar om mycket nu med klimatkrisen. Greta Thunberg som tonåring får höra om vad som händer i vår värld. Hon berördes och sa, jag kan inte fortsätta på det sättet. Något måste jag göra. Hon tog sin lilla väska och sattes utanför riksdagshuset i Stockholm. Och strejkade från skolan. Och vem kunde ana att denna lilla tjej i fjol utsatte sig den mest inflytelserika personen i världen. Liten 16-årig tjej som berörs och agerar. Och det sätter igång en världsrörelse som ingen hade kunnat ana skulle kunna ske. Flera har följt i hennes spår. På måndag, imorgon, så delas Martin Luther King-priset ut. Har ni hört talas om Martin Luther King-priset? Men ni har hört talas om Martin Luther King, eller hur? Pastorn, baptistpastorn i USA som berördes av hur svarta förtrycktes i USA och inte hade samma rättigheter. Hur bussarna hade olika sektioner för vita och svarta. Och hur en kvinna, Rosa Parks, hade satt sig i bussen för att åka. Och nu var det så många vita som hade kommit in bussen så det fanns bara plats på det svarta området. Och då var regeln den att fanns det inte plats bland de vita, då måste de svarta flytta sig. Hon vägrade. Totalvägrade. Hon drogs inför rätta och folk började att detta är orättvist, det är orimligt. Människor, de svarta men också många vita berördes och det blev en rörelse kring honom. Och Martin Luther King berördes och började mobilisera människor i demonstrationer, i civil olydnad. Och han fick presidenten med sig att detta var fel mot hur de agerar i Alabama. Men presidenten sa, lugna ner dig, vi kan inte göra så många förändringar nu. Ta det politiskt korrekt, tack. Nej, sa han. Han samlade människorna i stora skalor och höll det berömda talet. Där han sa, I have a dream. Jag har en dröm om ett rättvist samhälle där vita och svarta lever tillsammans. Fattiga och rika kan samarbeta över jorden. Jag har en dröm. Och han blev en person som satte igång en rörelse som fick USA, ja hela världen, att förändras. Och värderingssystemen ändras. En person. Men det började med kvinnan Rosa Parks som vägrade flytta sig från sin plats i bussen. Människor som sätter igång rörelser. Som berörs på olika sätt. Vi har en samarbetskyrka i Liberia. Och jag tänker på vad som hände i Liberia under kriget. Det var en fruktansvärd krig i Liberia. Som skadade nationen, skadade människor. Och Leiman Boe var en kristen kvinna som sa det här går inte längre. Hon kontaktade Helen Sirleaf Johnson och flera och drog igång en kvinnorörelse. Kvinnor klädde sig vitt och de satte sig på gatan efter att presidenten gick fram i protest mot våldet och att man inte ville fred. Man kontaktade de muslimska kvinnorna och tillsammans agerar man i Liberia. Och det som var avgörande var att kvinnorna använde sitt främsta vapen. De vägrade sex. De gav ingen sex till sina män till dess det skulle bli fred. Över hela landet. Männen fick inte sex. Nu satte fredsprocessen igång. Nu satte den igång. Och man förhandlade. Och sen åkte man till Ghana för att slutligen skriva fredsfördraget. Människor självklart var där. Men kvinnorna följde efter. Och de var utanför lokalen. Och de blockerade lokalen. Inte en enda man fick komma ut förrän man hade gjort fredsavtal klart. Och det blev ett fredsavtal. Det blev fred i Liberia. Det började med en kvinna, Leiman Boe. Och Leiman Boe och Sirleaf, Helen Sirleaf Johnson fick 2011 fredspriset i Oslo för sina gärningar. Det började med en människa som satte igång en rörelse som förändrade världen. Av människor som berördes. Hur människor hade det. Du och jag är också kallade. Eller romerna som vi har hemma, här som tigger. Vi tycker vi berörs illa av dem. Som en folkgrupp som man inte riktigt vet sitt eget ursprung. Förmodligen någonstans borta i Indien. Men idag har de centrala Europa som sitt område. Som är förtryckta. Människor hatar dem. De spottar på dem. De kan inte tigga de länderna för ingen ger dem någonting. Och så öppnades EU sina gränser och de flyr åker överallt för att be om pengar. Jag har själv varit där nere i Bulgarien och Rumänien. Jag har varit mött och sett hur de lever och träffat och varit firat gudstjänst i romska församlingar. Oerhört svår situation och man berörs av deras situation på olika sätt. Eller om vi tänker på flyktingarna. Som kommer till Europa. Som vi har förstått att människor som drabbas av krig och elände. Finns. Och efter andra världskriget finns ju ett regelsystem. Att när människor flyr för sitt liv. Då är man skyldig som land att skydda dem och ta emot dem. Det var lagar som stiftades efter andra världskrig. När man hade sett hur mycket grymhet som hade utövats i världen. Och man ville stoppa det på olika sätt. I den här texten så vandrar Jesus omkring i städer och byar. Han undervisar och botar. Och när han såg människorna fylldes han av medlidande. Han berördes för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sände ut arbetare till sin skörd. Vad var det då Jesus undervisade? Ja, det första kan man ju tänka utifrån det som står i Johannesevangeliet att ty så älskade Gud världen att han sände den sin enfödde son för att var en som tror på honom ska få evigt liv och inte gå under. Och evigt liv säger Jesus själv i sin bön till Fadern att detta är evigt liv, att de känner dig den enda sanna guden och den du har sänt Jesus Kristus. Evigt liv är alltså en relation, en personlig relation med Jesus Kristus. Jag är gammal nu, men 71-72, då var jag ung. Och jag var med på en ungdomskonferens. Det var en nyårskonferens i Oslo. Hur många har varit med på en ungdomskonferens någon gång? Några få. Men nyårskonferensen ger man ju ofta nyårslöften. Och det var utmaningen som pastorn gav oss där i Oslo. Att den som vill fatta beslut att följa Jesus Kristus, vad den kostar och vart hän den bär iväg i världen, ska resa sig upp. Och jag hade hittills varit med i kristna sammanhang. Jag var ateist innan själv. Jag gick på gymnasiet. Jag hade själv varit med i kristna sammanhang därför jag blivit kär i en tjej som hade blivit kristen. Hur många har varit kär i en tjej någon gång? Fortfarande väldigt få. Jag måste säga att jag är lite jag är riktigt bekymrad. Vi måste ha någon kärleksterapi här, tror jag. Ja, jag har varit i alla fall. Och jag satt där på min stol, eller bänken, och tänkte, om hon reser sig och sen reser jag mig, då är det ingenting värt. Då följer jag bara den där kärleken. Om det ska vara seriöst för mig så måste jag resa mig själv. Och jag reste mig upp nyårsafton 71-72 för att följa Jesus. Vad den kostar och vart hän den bär iväg världen. Hon reste sig inte. Men jag fick följa Jesus. Och det blev starten på mitt kristna liv. Och jag tackar Gud för det. För plötsligt såg jag att mitt liv fick en djup, djup mening. Jag såg att det fanns rätt och fel. Inte bara en majoritetsbeslut. Jag såg att det finns något som heter kärlek. Som inte bara är kemiska reaktioner och elektriska impulser. Det är någonting mer kopplat till en andlig verklighet. Och det fanns en tanke med mitt liv. Med ditt liv. Med våra liv. Och det fanns ett liv att satsa på. Jag kunde satsa på Jesus i liv och i död. För döden är inte slutet, utan börjar på något nytt fantastiskt äventyr. Och jag kunde säga, nu är det raka rör som gäller. Jag kunde leva för Jesus Kristus. Det fyllde mig med en sån stor glädje och mening. Och det här upplever vi runt om i världen på olika sätt. Jag tänker på det jag berättade om igår, om väckelsemötet i Brazzaville. Där 40 000 människor samlas i en församling. Det var faktiskt 40 162 människor. Hur jag vet det ska jag tala om efteråt. Men de samlade, det var musik, det var barn, det var ungdomar, det var äldre, spädbarn. Alla var där. Det var den bästa musiken i Brazzaville. Och man predikade, man sjöng, man dansade. Och man bjöd in människor att ta emot Jesus Kristus i sina liv. Fantastisk upplevelse att vara med om. Eller när jag möter min goda vän Dilfosa från Uzbekistan, som var muslim men som mötte Jesus Kristus, blev omvänd och blev så fascinerad av Jesus att hon måste dela med sig av sin tro. Men när hon gör det så blir hon arresterad. Polisen hindrar alla arbetsgivare att anställa henne för att hon är kristen och sprider sin tro. Men hon fortsätter att göra det, och vi har möjlighet som kyrka att stödja henne att kunna fortsätta att sprida sitt evangelium. Vi var på en gemensam konferens, hon och jag och många fler, i Kirgizistan om religionsfrihet. Och på vägen till konferensstället stannade vi för att ta en kopp kaffe. Man är törstig, man har lite kaffe och lite kaka. Inte hon. Hon såg en man som satt ensam på bänken utanför. Hon satte sig och pratade med honom. Om vad då? Om Gud och Jesus förstås. För hon brinner av att dela med sig av sin tro. Och det får hon förfölja sig för. Men hon kan inte låta bli. Och hon får, har vi förmånen att ge stöd. Därför att hon har mött Jesus och omvände sig. Eller kyrkan vid Brommaplan. Ulf, du och jag är uppvuxna här. Vår bakgrund, eller hur? 2016 var en man där som hade börjat gå lite i vår kyrka. Och jag frågade honom om han hade tagit emot Jesus i sitt liv. Det hade han inte. Och vi bet tillsammans, så han bad Jesus komma in i sitt liv. Idag är han trogen medlem och gör bibelstudier tillsammans. Han växer i sin tro och är med i ledningen och hjälper till på olika sätt i kyrkan. I augusti i fjol var en annan man som hade börjat gå till kyrkan. Jag frågade honom, har du tagit emot Jesus? Han har inte tagit emot Jesus. Vi fick gå fram längst i kyrkan, och i kyrkan Brommaplan har vi en bild av Jesus, herden Jesus, mitt lamm. Och då frågade jag, vill du ta emot Jesus i ditt liv? Ja, sa han. Han bad Jesus komma in i sitt liv. Människor får möta Jesus, bli förvandlade, uppleva mening med sitt liv. Det är helt fantastiskt. Det sker långt borta och det sker väldigt nära. Så det var självklart en del i Jesu budskap. Men vad var det mer han predikade om? Jo, det som står i Lukas evangeliet. För det är den första predikan Jesus höll som vi har nedskriven. Han var i Nasarets synagoga och man bad honom läsa en text från Jesaja-boken. Och han säger, den här texten har nu uppfyllts inför era ögon. Och vad står det där? Jo, Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig att förmedla glädjebudskap till den fattiga. Han har sänt mig för att kunna befrielse för de fångna, syn för de blinda och ge befrielse till de förtryckta och få kunna ett nådens år från Herren. Detta, säger han, har uppfyllts idag inför mig. Så Jesus kom. Hans uppdrag var att förmedla glädjebud till de fattiga. Frihet för fångna, syn för blinda, frihet för förtryckta och nådens år. Och då tänker jag på vad som händer i Kongo och Kinshasa, där vi har alfabetiseringsprogram. Jag träffade en kvinna som hade gått alfabetiseringen. Hon kom fram till mig och hade skrivit ett brev. Hon kunde inte skriva in, hon hade skrivit ett brev till oss i Sverige som hade understött det här projektet. Och hon sa så här: jag var blind. Min man och andra kunde lura mig hela tiden. Nu kan ingen lura mig. Jag har sett ljuset. Jag kan läsa, jag kan räkna, jag kan skriva. Fantastisk upplevelse hur hon fick uppleva glädje. Som fattig analfabet plötsligt kunde hon skriva, räkna och få ett liv på olika sätt. Men jag tänker också på det projekt som vi har nere i Kongo, Kongo Central, närmast Atlantkusten, där evangeliska kyrkan arbetar i Kongo Kinshasa. Ett stort projekt där man hjälper fattiga människor att bli entreprenörer, starta företag. Och så säger glädjebud till den fattiga. Det är det vi får vara med om på olika håll i världen. Eller frihet för fångna. Dels konkret tänker jag på vi i Sverige, vi genom Sveriges kristna råd samordnar arbetet med fängelsepastorer runt om i hela landet. Att man kan gå till, man kan få möjlighet att samtala med en pastor och diakon när man sitter fängslad i fånget. Jag var med själv en gång i Salaanstalten på andra advent, första eller andra advent, och hade adventsgudstjänst. Att få möta dessa interner som sökte andlig hjälp och vägledning. Frihet för de fångna. Men även de som helt orättfärdigt i Centralasien, Kina, har fängslat för sin tros skull. Att de ska bli fria på olika sätt. Frihet för förtryckta, säger han att han har kommit för. Och då tänker jag på mina möten med människor i Azerbaijan, i Centralasien. Vi var i ett hus, ett hem, hade bönemöte i Azerbaijan. Efteråt, dagen efter, kom polisen och frågade: varför hade ni det här mötet? Varför var den här europeen med er? Och flera pastor Zaur som hade gudstjänster i ett eget litet kapell han hade byggt på sin gård blev arresterad och satt i fängelse. Varför då? Därför hade han pastor kristen. De anklagade honom för något annat. De sa att han hade slagit polisen som skulle gå och hämta honom. Eller pastor Amid som också arresterades. De sa att han hade ett vapen i sin dusch. Då hade polisen gått in med paket och lagt det där. Problemet när de kom ut så hade de inte öppnat paketet. Och titta vad vi hittat, sa de. Och det var det vapnet. De planterar droger, vapen hos folk för att kunna arrestera dem. Men vi hade möjlighet att agera internationellt. Och baptisterna har ju även kontakt med Jimmy Carter. Så vi fick Jimmy Carter att skriva brev till presidenten Azerbaijan. Och på påsken blev pastor Zaur frigiven. Vi får kämpa, vi får jobba tillsammans. I Jesu anda att ge friheten förtryckta. Han undervisade, men han botade också. Jesus botade alla sjukdomar och de som var blinda på olika sätt. Och då tänker jag på det vaccinationsprojekt vi har i Kongo och Kinshasa. Som hjälper årligen 70 000 barn att få bli vaccinerade så att inte epidemier ska bryta ut. Just nu har det blockerats det här projektet på grund av strul med radiohjälpen som inte vill ge pengar och annat. Så att det är en lång period de inte fått vaccinering. Och min bön är att det snart ska godkännas projektet så att de kan få vaccinering på nytt och klara sig. Eller för det stora projektet som heter Hälsa för alla i Kongo som vi pratade om igår. För övrigt så finns det en broschyr någonstans längst ner, eller hur? Ulf, var ligger de någonstans? På bokbordet finns det häften om hälsovård i Kongo. Och det finns också en broschyr om det internationella arbetet som ni gärna får ta med er. Som berättar om det som Jesus kommer att göra, att bota sjuka, blinda. Inte bara det, för det står sen att när han gick omkring bland människorna så fylldes han av medlidande med dem. Han berördes av människors situation, precis som jag berättat om de här människorna som berördes. Och Gud själv berör sig också. Om vi läser i Saltaren så är det en vers som tog tag i mig väldigt mycket. Där Gud själv säger så här i psalm 12:6. De svaga förtrycks och de fattiga klagar. Därför vill jag nu gripa in, säger Herren. Jag vill ge hjälp åt den som föraktas. De svaga förtrycks och de fattiga klagar. Därför vill jag nu gripa in, säger Herren. Jag vill ge hjälp åt den som föraktas. Jesus själv berörs. Gud själv berörs av människors situation. Och han vill att du och jag ska beröras. Idag. För att se, var befinner sig mitt liv nu? Vad berörs jag av? Och vad investerar jag mina pengar, min tid i nu? Är det det som Gud vill att jag ska investera i? Som individ och sen även som församling. Att bli berörd. Vi pratade om igår hur farligt det är att bli gravid i Kongo. I Kongoländerna, framförallt i Kongo Kinshasa, så är var 20:e kvinna kommer att dö på grund av sin havandeskap eller förlossning. Var 20:e kvinna under sin livstid. Därför att det är så bristfällig hälsovård. Och just det är ju det som den här församlingen får vara med och stödja genom bidrag från Julet. För att ändra på detta. Medan i Sverige så finns ju också risk att dö samman med förlossning och havandeskap. Men där är det inte var 20:e kvinna, utan där är en kvinna på 17 400. Viss skillnad. Och därför engagerar vi oss. Vi berörs. Jag tänker romerna som vi har pratat om här. Flyktingarna som många blir berörda i. Jag tänker på i Malmö där människor, vanliga människor gick och tog emot flyktingarna som kom från Syrien. En man speciellt, han var inte kyrklig på något sätt. Han var där med sin bil och så träffade han familj från Syrien som berättade att de hade andra släktingar i Oslo. Och han sa, nej men kom, jag tar er bil. Och så tog han sin bil och körde dem till Oslo. En vanlig svensk man som hade blivit berörd av nöden hos dessa flyktingar. Och agerar, hanterar, gjorde någonting. Men en av de starkaste upplevelserna var när jag var på en konferens om religionsfrihet i Bulgarien. Tillsammans med Göran Gunner som är lärare på teologiska högskolan. Och hans fru Gunner ringde från Immanuelskyrkan i Stockholm. Det hade hänt någonting där. Det var 2015, mitt under flyktingkrisen. Därför att i Immanuelskyrkan i Stockholm så är ett antal, en grupp av romer som får hjälp att duscha, klä sig och få mat. Så går de ut och tigger. Men ledare för den här gruppen kom med en korg till Ulla-Marie Gunner, föreståndaren, och sa, de här pengarna har vi samlat ihop för att du ska ge till flyktingarna. Tänk efter. De är här i Sverige, de är fattiga, de tigger på gatorna för att få pengar till sina familjer i Rumänien och Bulgarien. De samlar ihop det de har samlat ihop för sina sjuka hemma och gav till flyktingarna som kom till Stockholm. De var fattiga, men de hade berörts i sina hjärtan och kunde inte annat än göra någonting med det lilla de hade. Och de gav det till flyktingarna. Mina människor, vad berörs du och jag av? Vad händer i våra hjärtan och våra liv när vi berörs? Bara viftar vi undan det. Gode Gud, hjälp mig. Hjälp oss att se vad du vill att jag ska göra. Vad vi ska göra enskilt och tillsammans. Som kan ge mitt liv mening i det uppdrag du har kallat oss till. Att förmedla befrielse till människorna i den här världen. Människor vi möter på olika sätt. Vi ska nu titta på några bilder. Nu har jag fått en sån apparat som man kan trycka på. Som illustration lite grann med koppling från Kongo inte minst. Det här är visionen som Ekumeniakyrkan har. som har med det här att göra. En kyrka för hela livet. Där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Ska vi läsa den tillsammans? En kyrka för hela livet. Där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Här är de två Kongoländerna som vi har lite grann i fokus av idag. Ett stort land, Kongo Kinshasa, med 80 miljoner människor. 5,5 gånger större än Sverige. Och det lilla Kongo Brazzaville, ungefär 4,5-5 miljoner invånare. Staden Kinshasa i Kongo med ungefär 12 miljoner invånare. 3 kilometer därifrån på andra sidan floden Brazzaville med ungefär 900 000. Väldigt stor skillnad i storlek på de här länderna. Kongo och Kinshasa, i huvudstaden Kinshasa, med tung kriminalitet. Man ska helst inte gå omkring på gatorna på kvällar. Inte ens på dagarna, oftast åker man bil. Jag själv blev arresterad, tog tag i militären där, indragit ett hus. Och de krävde mutor för att de skulle släppa mig. Men i Brazzaville, som jag ska åka till, så kan jag springa omkring mitt i centrala Brazzaville och motionera varje morgon utan problem. Det är så stora skillnader mellan dessa städer. Men ändå är det kongolesiska folk liknande tankegångar, men ändå väldigt stora skillnader. Enorm livsglädje och tro. Fantastiska människor att möta. Mitt i fattigdom, mitt elände, så möts man. Man jublar, man sjunger, man dansar. Och får man dansa så kommer man bort från sina sorger. I gudstjänster och annat. Det här är väckelsemötet jag var med på. Det är lite glädje här, eller hur? Aktion. När de dansar här framme, om ni hade varit kongoleser, då hade allihopa hoppat upp och dansat och jublat, eller hur? Vi hade besök av en kongokör här nu på kongokonferensen i Jönköping. De åkte runt. Och till slut, under hela lyckas man få även svenskarna upp på podiet och börja dansa. Dansa. Och jag var i Värnamo och det var, jag sov hos en familj efteråt och sa, Elsa var upp och dansade, det trodde vi aldrig. Hur ska Elsa komma upp? En 70-årig dam som på, det är helt otroligt. Det gick. Det krävs mer än tid för en gudstjänst. Lite mera. Ni kanske slutet här. Vi kanske kan dansa mer. Eller hur? Mycket livsglädje. Kongo Kinshasa. Tragisk historia. Stanley på 1800-talet som utforskade landet och tänkte, här vill ju vi ha kunna få råvaror ifrån. Som exploaterade. Kung Leopold den andra som fick landet som egen privat egendom, Kongo Kinshasa, och började exploatera landet. Det var då gummi var eftertraktat, bilar och cyklar blev aktuella. Så man tvingade kongoleserna att leverera gummi. Man fängslade deras hustrur med kedjor och männen fick inte tillbaka sina hustrur med mindre att de levererade gummi. Och hade de inte gjort tillräckligt mycket så kunde man hugga händerna av dem. Man sköt ihjäl människor. Och de som hade vapen måste redovisa vända kulan och skjutit. Och varje kula skulle redovisas med en hand. Under den tiden som kung Leopold från ungefär 1878 och fram till 1908 då den lämnades över till Belgien så minskade befolkningen med hälften. Och till slut insåg västvärlden att hur vad som hände och han tvingades lämna av. Sedan när det blir självständighet har landet fortsatt härjas av ledare som skämpar mot varandra. Det var Lumumba som blev premiärminister och president, så hade Kassavubu bland annat. En hade kopplingar till Sovjet medan andra var till USA. Och Lumumba gillade inte USA och Belgien. Eller USA och Belgien gillade inte dem. Så att de lät Mobutu mörda Lumumba. Det var CIA och Belgien som låg bakom. Och sen var Mobutu makthavare 65 fram till 91 någon gång. En diktator. Under den tiden som jag själv var missionär i Kongo Kinshasa på 80-talet. En tragisk historia med ett enormt rikt land med massor med rikedomar. Men som exploateras av utländska intressen och makthavarna i landet. Det är en gruva förresten, sån här gruvnäringen är stor i Kongo Kinshasa, men det är inte mycket av pengarna som går till folket, tyvärr. Kongo Brazzaville, lite annorlunda. det var ju Frankrike som tävlade om att få också områden, så att inte bara Belgien och de andra länderna. Och var de Brassa som var kolonisatör här, han hade en annan relation till Brassaville. Leopold var aldrig i Kongo-Kinshasa överhuvudtaget själv. De Brassa var där. Han slöt avtal med de kungar som fanns. Relativt jämbördiga avtal. Han blev förälskad i Kongo-Brassaville. Så att han faktiskt ville bli begravd där. Och om ni tänker efter, vad heter huvudstaden i Kongo-Brassaville? Brazzaville. Vad heter huvudstaden i för detta i Kongo-Kinshasa? Men det hette Leopoldville. Varför heter inte Leopoldville längre? Jo, därför att de hatar Leopold. De hade blivit misshandlade Leopold. De ville inte ha med honom att göra, så de bytte namn. Men i Brazzaville, han var ganska uppskattad. Därför att han hade kärlek till Brazzaville. De har ett museum i Brazzaville där de berättar om hans liv. Så det är väldigt annorlunda. Och under andra världskriget så var de Gaulle i Brazzaville och hade sitt högkvarter och skyddades av kongoleserna medans Frankrike attackerades av Nazityskland. Det finns andra typer av relationer. Det var inte enbart bra. Det var koloni och man hade vanföreställningar om kongoleser och sånt också. Men det var annorlunda ändå än i Kongo-Kinshasa. Är ni trötta? Här har vi de områden där våra systerkyrkor, samarbetskyrkor arbetar. Dels i Kongo-Kinshasa och sen i hela Kongo och Brazzaville. Ska vi se. De här längst upp i Maindombe, där är baptistsamfundet som jobbar. Och så har vi längre ner vid Atlantkusten, där är evangeliska kyrkan. Och sen på Brazzaville-sidan är det evangeliska kyrkan som finns över hela landet. Och där, det är mycket större kyrka, det är över hela landet. Med säkert 15% av befolkningen i Kongo-Brazzaville säger sig tillhöra eller affilierade till evangeliska kyrkan. Hälsovården är ju viktig och det gör vi stora satsningar på. Och det här är en mamma i Inkwele som har fötts. Och vi var där precis dagen efter hon hade fötts. Och hon är sista kvinnan som födde utan elljus. För på kvällen där så hade man installerat solpaneler och man fick elljus. Göran Holmberg och jag var där. Och eftersom Göran var där och evangelist så fick det lilla barnet namnet Goran. Så det lilla Goran som föds, han klarade sig trots att det var en fotogenlampa som han fick använda och fick lampa. Här installerar man solpaneler. Väldigt viktigt på sjukhus där det inte finns någon el. Barn har en tendens att komma fram på natten. Har ni tänkt på det? Hur många kvinnor här har fött sina barn på natten? Ja, det är en hel del. Oftast föder man på natten av någon anledning. Och då är det mörkt. Och har man en fotogenlampa så går det kanske bra om det är normal förlossning. Men det är komplicerad förlossning, går inte det. Då behövs det bra ljus och då finns solpaneler. Och då kan det bli så här på natten att det finns belysning. Både på operationssalarna och patientrummen. Vilket är en av de satsningar vi gör. Det här är sista. Det här är ekumenisk vision igen. Jesus utmanar oss. Han gick omkring och blev berörd. Och frågan är, blir vi berörda? Och han säger i slutet så här när han blir berörd. Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Han uppmanar sina lärjungar, be om arbetare. Människor ska möta människornas behov. Men vad hände sen då i kapitel 11, kapitel 10? Jo, det var lärjungarna själva som sändes ut två och två för att hjälpa människorna. Så när du ber bönen, Gud, sänd arbetare till din skör. Hjälp dessa människor. Mobilisera mot den orättvisa som finns. Var säker på att du kommer bli en del av bönesvaret. Du kommer bli en del av bönesvaret. Vi ska be tillsammans strax här. Och när du ber, pröva ditt eget liv. Vad vill Gud med ditt liv? Vilka utmaningar står du i? Människor nära, människor längre bort. Med din ekonomi, med din tid, med din kraft, med din kärlek. Och som församling. Med alla ungdomar ni möter. Ni investerar så mycket kärlek i dessa ungdomar. Och det bär de med sig. Både kärleken och evangelium. Runt om i världen dit de åker när de växer upp. det ni gör här påverkar resten av världen, vare sig ni vill det eller inte. Och ditt liv kan också påverka resten av världen. Precis som Greta Thunbergs liv påverkar världen. Precis som Lee Mangboe fick fred i Liberia. Det händer över hela världen. Och du kan få vara del i det som Gud gör genom dig. Nu ska vi ta en tyst minut. Där var och en prövar sig själv. Var står du? Var befinner du dig? Vilka utmaningar vill Gud ge dig? Och vad berörs du av? Och sen ska jag sluta tillsammans med bön. Så ta en tyst minut först nu. Herre, du hör alla böner som nu bed. Som kommer upp inför dig. Du lyssnar på varje hjärta. Du lyssnar på varje tanke. Herre, kom till var en som har bett bön om vägledning och hjälp från dig. Berör våra hjärtan, var och en. Så att vi ser, vad vill du att vi ska ge vår tid, våra pengar, vår kraft, vår kärlek. Tack Herre, för ung som gammal har en uppgift för oss enskilt, men också som församling. Och jag ber dig Herre att du ska välsigna än mer Ekumeniakyrkan här i Vårgårda. Att de ska hitta vägarna framåt att möta människor där de är. Människor i behov. Människor som behöver höra evangeliet och få en personlig relation med dig själv. Men också de som lever i nöd, nära och långt borta. Tack för det stöd som den här församlingen har fått ge till missionen långt borta, vad det betyder. Jag ber att de ska få välsignelse för det. Att den inspirationen ska komma tillbaka och mobilisera och göra att de får inspiration till än mer arbeta för ditt rike, när och fjärran. Det ber jag om i Jesu Kristi namn. Amen. Gud välsigne er.